Jag ska tala om Bibelns inspiration, Bibelns gudomliga inspiration och pålitlighet, som det heter på norska. Tillförlitlighet, är det heter på svenska? Det blir en sån svorsk som jag brukar när jag står här. Jag läste en gång om en pastor som man skulle hålla en reformationsgudstjänst i USA, en plats i en församling. Det funkar. Den här pastorn, han hade med sig på predikstolen, så hade han med sig två biblar, alltså två amerikanska biblar, den här norska svensk, men den ena var ganska gammal. Så han la den ena bibeln på predikstolen, så den andra började han öppna, så läste han en vers här, och så sa han: "Nej, det här kan jag inte hålla med om." Så tog han och rev ut papper och krullade ihop och slängde det i golvet. Så slog han upp en annan vers och sa han: "Va? Går det att säga sådär? Nej, det kan jag inte hålla med om." Så tog han ut papper och krullade ihop och slängde det i golvet. Så slog han upp här i skapelseberättelsen. Så läste han här: "Va? Men det är ju mot all vetenskap," sa han. Så drog han en massa, många sidor, krullade ihop och slängde i golvet. Och han hållit på så där ett tag, och sen så fann han ut att nej, den här boken kan man inte använda. Så han tog och slängde hela boken i golvet. Det hör med till historien att den här pastorn tillhör vår systerkyrka i Amerika, Wisconsin-snoden. Och han gjorde det här för att visa hur människor tänker om skriften i vår tid. De slår upp en plats, de läser: "Nej, det går inte att hålla med om." Så läser de: "Nej, det kan jag inte. Det här är fel. Det måste vara någon människa som är förryckt som har skrivit det här." Så håller de på, och så stryker de ut, och så hoppar de över oss. Och den här pastorn, han började då att predika om det som är vårt tema, nämligen om skriftens inspiration. Han predikade hur nödvändigt det är att tro på allt, varenda blad i den här boken. Och han uppmuntrade sina åhörare till inte att följa de falska lärarna som förnekar läran om verbal inspiration och bara predikar det som kliar i öronen och som människor önskar att höra. Så vi ska tala lite mer om Bibeln. Sätta har haft ett fint föredrag om Bibelns böcker. Och vi ska tala lite mer om Bibeln. Vi ska tala om hur den har blivit till, hur den har kommit till, om dens mirakulösa tillkomst och hur tillförlitlig Bibeln är. Som vi vet så är det väldigt många som har en sån uppfattning som den här pastorn försökte illustrera med att riva ut sidor av Bibeln, nämligen att det är så mycket i den här boken som vi inte behöver idag i vår moderna tid. Vi kan bara stryka ut, vi kan bara hoppa över. Det är så mycket som inte gäller längre. Det är så många saker i den här boken som inte gäller. Det här har Paulus skrivit. Han levde för 2000 år sedan. Det gäller inte i vår tid. Och de menar att Bibeln är egentligen full av mänskliga tankar, mänskliga ord. Och eftersom Bibeln bara innehåller många olika mänskliga tankar, så är det alltså så mycket här som vi inte behöver bry oss om och rikta oss efter. Och varför ska vi som lever idag rikta oss efter vad människor som levde för så länge sedan skrev? Och det är klart det att om man tänker så om Bibeln, att det bara är massa människotankar, massa människoord, så är det klart att då behöver vi inte bry oss om den boken egentligen. Alva nämnde i sitt föredrag Sigbert Becker, och han var en duktig teolog, som vi vet. De av oss som har träffat honom vet hur grundlig han var, hur skicklig exeget han var. Han var något som sällsynt som en teolog som verkligen trodde att Bibeln är Guds ord. Han var en av biblikums allra bästa vänner, kan vi säga. Han kom många gånger till Sverige för att undervisa om Bibeln, om Bibelns många viktiga läror. Du berättade en historia, Alvar. Jag har en liten, känner en annan version av den historien som faktiskt står i skriften Saligheten. Men den är ungefär detsamma. Det var en av hans... Han undervisade tidigare, professor Becker, för innan han kom till prästseminariet i Mekon, och innan han lämnade Missouri-synoden. Han tillhörde ju Missouri-synoden i början. Och då undervisade han vid ett lärarcollege, alltså teachers college. En plats i USA, ett college för lärarstudenter. Och en dag så kom en student till Sigbert Becker och frågade om hur är det, är själen odödlig? Ja, så professor Becker, självklart, det är den. Men då undrade studenten på hur kan det ha sig att en annan av lärarna med det samma college förnekar det här? Och då svarade Becker att nej, det kan inte stämma. Han trodde ingen av lärarna vid det här college förnekade detta. För det hade alla ihop hade högtidligt lovat att hålla fast vid Guds ord och den lutherska bekännelsen som tydligt och klart lär att själen är odödlig. Dagen efter så kom en annan student till professor Becker. Han sa nöjaktigt detsamma, nämligen att den här andra läraren förnekar själens odödlighet. Och då förstod Becker att det var på tid att han gick till den andra läraren för att prata med honom om detta. Han tänkte att den här läraren måste ha blivit missförstått av studenterna. De måste ha missförstått honom, att han omöjligt kunde förneka en så central bibelsk lärare. Och som svar så sa då läraren rakt fram att nej, det var sant. Som studenterna hade sagt, han trodde inte på själens odödlighet. Han menade att det var en hednisk lärare som eftertiden hade knytt till Kristus. Men, sa Becker, hur kan du då förklara Kristi ord, värdet i rätte för dem som dräper kroppen men inte kan dräpa själen? Frågade professor Becker. Ja, då svarade den andra läraren, nej, det har Jesus aldrig sagt. Det är bara något som evangelisten säger att Jesus sa. Och det visade sig sen att den samma läraren hävdar att de avsnitt i Bibeln som handlar om Jesu jungfrufödelse, det är något som de första kristna har hittat på. Ja, ingenting av det här är säkert obekant för er, nämligen att det finns många som hävdar att Bibeln inte är Guds ord, men att den bara är ett verk av, eller ett resultat av, människors tankar. De kan nog gå med på att Guds ord finns i Bibeln, men att dessa orden är blandade ihop med författarnas egna ord och egna meningar. Så frågan är då, vilka ord i Bibeln är Guds ord? Vilka är det som inte är Guds ord? Är det upp till alla och var att stryka ut och riva ut delar av Bibeln precis som det passar oss? Om till exempel två teologer har olik uppfattning om en bestämd vers är Guds ord eller inte? Den ena teologen säger, jo, det här är Guds ord. Den andra teologen säger, nej, det här kan inte vara Guds ord. Det här kan inte gälla vår tid och så vidare. Ja, vem ska vi då lyssna till av de två teologerna? Ja, vem av oss skröpliga, förgängliga och föränderliga människor är det som vågar att stiga fram och säga det här kan möjligt vara Guds, omöjligt vara Guds ord. Det kan omöjligt vara Guds ord. I ett litet barnvers så heter det, jag tror ni sjunger den i Sverige också, Jesus älskar mig, jag vet, för min bibel säger det. Har ni den i Sverige också? Jesus älskar mig, jag vet, för min bibel säger det. För min bibel säger det. Ja, det är så säkert att jag kan veta att Jesus älskar mig bara därför att bibeln säger det. Kan jag i det här överhuvudtaget veta något som helst säkert om Gud och om hans kärlek, dersom det som står i Bibeln inte är hans egna ord men bara mänsklig påhitt? I Bibeln så är vi övertygade om att Bibeln är Guds eget ord till oss. Jag som står här är övertygad om att i Bibeln inte bara finns Guds ord, men Bibeln är Guds ord i alla stycken. Men hur kan jag vara övertygad om det? Är det bara något som jag har bestämt mig för att tro? Är det bara en övertygelse som jag har bestämt mig för att ha? Nej, jag tror att Bibelns ord är Guds ord. Därför att detta är något som Bibeln själv gör krav på. Bibeln själv vittnar om det, om detta. Alltså, om jag vill veta vart en människa kommer från, så måste jag fråga honom själv. Jag har mött några nya människor här idag. Och jag vet inte vart de kommer ifrån. Så jag måste fråga, var kommer ni ifrån? Det nyttar ju lite att fråga de andra. Jag går direkt och frågar, ja, var är du ifrån? Var hör du hemma? När vi frågar Bibeln vart den är ifrån, så ger den oss ett tydligt och klart svar. Och den svarar inte bara en gång på detta, men mångfaldiga gånger. Och Bibeln säger att den kommer från Gud. Som Martin Luther formulerade det, den heliga skrift växte inte fram av jorden eller i vår trädgård. Den kommer från Gud. Bibeln är Guds ord. Den säger det själv. Och därför tror jag det. Men hur kan det ha sig att Guds ord är ju blivit nedskrivna. Skrivna med ord som vi människor kan läsa. Och som vi kan förstå. Om vi slår upp den här boken så kan vi läsa orden. Och förstå dem. Och de som kan hebreiska och grekiska kan läsa grundtexterna. Och se, det är mänskligt språk. Det är inte något enkla språk. Det är mänskligt språk. Den Bibeln är skriven på. Finns det då ingen mänsklig medverkning i det här? Man, och hur har Bibeln som är Guds ord blivit till? Som Seth sa, så består Bibeln av många böcker. Det finns olika böcker som blir skrivna på olika tider av olika människor. Vi har Mose, profeterna, evangelister, apostlar, många författare. Ikväll så är det bara en författare. Den hela Bibeln, Gud själv. Bibeln är Guds egen bok, som inte bara innehåller Guds ord, men som i alla delar är Guds ord. När vi talar om hur Bibeln har kommit till, så brukar vi använda uttryck inspiration. Bibeln har kommit till vid inspiration. När man hör om Bibelns inspiration, så kan man lätt tänka att då talar vi om den inspiration man får av att läsa Bibeln. Att Bibeln inspirerar oss, att den har ett inspirerande innehåll. Att Bibeln har ett inspirerande innehåll och kan ge oss inspiration, ja, det är ju ingen som helst tvekan om. Men när vi talar om Bibelns inspiration, så menar vi något annat. Då talar vi om det sättet som Bibeln har blivit till på. Den har blivit till vid inspiration av Gud. ved gudomlig inspiration. Själva ordet inspiration används inte så ofta i Bibeln. Faktiskt så finns det bara ett ställe, nämligen i 2 Timoteus 3, vers 16. Hela skriften är utandat av Gud, står det i Svenska folkbibeln. På grekiska står det här parsa grafet theopneustos. Vad ligger i det här uttrycket? Hela skriften är utandad av Gud. Eller som vi olika bibelöversättningar har det olika här. Den nya norska bibelöversättningen från 2011 har vär bok i skriften är inblåst av Gud. Det är väl en ganska direkt översättning av det latinska ordet inspiration, inblåst. Men Svenska folkbibeln alltså har utandat. Men vi förstår att det kommer från Gud. Det är han som har blåst ut, så att säga, bibeln. De tre orden inspirerat av Gud, det är en översättning av det ett grekiskt ord, nämligen theopneustos, som är satt av ihop av theos, Gud, neustos. Om vi översätter det här ordet direkt så blir det Gud andat eller Gud utandat. Det är det vi gör, andat. Hela skriften har blivit tillverkt Gud på många olika sätt, på sätt som vi inte förstår, la orden i författarnas tanke, som så i sin tur skrev ner dessa ord i nöjaktig den form, eller med nöjaktig de orden som Gud ville att de skulle skrivas ner. Resultatet av detta blev att alla troende kan säga utan att tveka att alla orden i Bibeln är Guds ord. Men hur kan vi veta att det var så det gick till? Låt oss tala lite om det. Gud använde mänskliga tungor och mänskliga läppar till att tala sina ord. Och han använde mänskliga händer till att skriva ner sina ord. Skriftens ord är Guds ord. Det är ord som han har talat. Det är ord som har utgått av hans mun. Men han använde människor som instrument, som sina verktyg. Så säger Herren, sa profeterna när de predikade. Så säger Herren. Och så predikade de Herrens budskap. Det budskap de hade fått från honom. Och Jesus sa då han blev frestad av djävulen i öknen. Människan lever inte av bröd alena, men av vart ord som kommer från Guds mun. Som kommer från Guds mun. Vilka ord är det Jesus talar om här? Vilka ord kan det vara Jesus talar om här? Vilka ord är det som kommer från Guds mun och som vi lever av? Som vi inte kan klara oss utan? Vilka ord är det? Ja, det kan inte vara någon andra ord än skriftens ord. För var skulle vi ellers hitta då de här så livsviktiga orden? De orden som är så nödvändiga för oss människor att vi inte kan leva utan dem. Och de kommer alltså från Guds mun. Likväl blev de burit fram av människor. Gud använde mänskliga instrumenter, mänskliga verktyg. Människorna var utvald av Gud till den mycket speciella uppgiften att predika och skriva ner hans ord. Orden blev lagt i deras mun och deras händer med den heliga ande. Ett sted säger Jesus: David själv har ju sagt vid den heliga ånd, heliga ande, Herren sa till min Herre. Så är Markus 12. När alltså David, enligt Jesus, sa detta, som ju är ett citat, som ni vet, av psalm 110, så sa David att han sa detta driven av den heliga ande, säger Jesus. Han var driven av den heliga ande när han sa detta i psalm 110. Jesus säger att han var driven av den heliga ande. Så Davids ord var de samma som den heliga andes ord. Vi finner precis detsamma i Apostlagärningarna 1, kapitel 1, vers 16, där Peter säger: det måste gå i uppfyllelse, det skriftord som den helige ande mot David säger om Judas. Eller som det också kan översättas, som den helige ande talade genom David om Judas. Den helige ande talade genom David om Judas. Och så hänvisar aposteln Peter till psalm 41 i Saltaren. Han säger alltså att David, den helige ande talade genom David dessa ord i Saltaren 41. På samma sätt blir profeternas ord och berättelserna från det gamla testamentet citerat som Guds ord. Vi kan för exempel gå till Matteus 1. I första kapitlet hos Matteus, vers 22 och 23. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Som Herren hade sagt genom profeten. Och detsamma finner vi i Matteus 2, vers 15. I slutet på versen står det: för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Som Herren. Det var Herren som hade sagt det. Men han hade sagt det genom profeten. Eller vi kan gå till Apostlagärningarna 4 och 25. Du har sagt genom den helige ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Så kommer citatet då efteråt från gamla testamentet. Men alltså, du har sagt genom den heliga ande, du Gud har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Och vi ska få se hur Nya testamentet talar om det gamla testamentet så. Sista kapitel i Apostlagärningarna, kapitel 28, står det i 25 versen: den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja. Om vi går till Hebreerbrevet, det första kapitel och första vers, sammanfattas det här på det viset: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Gud hade talat till fäderna genom profeterna. Med andra ord, orden är Guds ord. Det är den helige andes ord. Det är han som har talat dem. Men han har talat dem genom människor, genom David, genom profeterna, genom Jesaja och så vidare. Han har använt mänskliga instrumenter. Ja, i Hebreerbrevet 3:7 så ser vi något mycket intressant, för där står det, där nämner han till inte det mänskliga instrumentet. Han säger bara rakt fram: därför säger den helige ande, kolon, så kommer citatet. Så från gamla testamentet. Därför säger den helige ande. Står det inget? Vilken profet han talade genom? Det var bara den helige ande som säger det här. Och citatet är från andra Mosebok 17, vers 20. Så att Bibeln har blivit till vid inspiration av Gud, det vittnar inte minst Petrus om i andra Petri brev, kapitel 1, vers 21. Det tar oss tid att slå upp. Andra Petri brev 1, 21. Där står det: ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Ingen profetia har blivit till därför att en människa hittat på det, fann ut att av sig själv att han skulle sätta sig ner för att skriva det. Aldrig blev någon, ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Människor talade alltså nöjaktigt så som den helige ande ville att de skulle säga. Inte egna ord, men Guds ord. Och att någon vill kanske säga om vers 21 här hos Andra Petri, första kapitlet talar ju om den muntliga profetien. Ja, om vi tittar på versen innan så ser vi att det här går också på de skrivna orden. För här står det framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ja, när det gäller detta ställe och de andra som vi har citerat så är det klart att de först och främst vittnar om det gamla testamentet. Att det gamla testamentet har blivit till inspiration och att det gamla testamentets ord är Guds ord. Vad som är det nya testamentet? Det är också det nya testamentet i ett och allt Guds ord till oss människor. Eller är det kanske som många menar ett verk av den första kristna församlingen? Det vill säga ett människoverk. Också det nya testamentet är Guds ord. Låt oss vända tillbaka till 2 Tim 3:16. En rad platser i samma brev, i 2 Timoteus brev. Och det ställe som kommer innan det här citerade verset visar att när Paulus talar om att hela skriften är inspirerad av Gud eller utandad av Gud, så gäller detta också det nya testamentets skrifter. Han skriver till exempel i kapitel 1 i 2 Timoteus brev i vers 13 och 14. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig. Och i 2 kapitel vers 2, och det som du har hört av mig, skriver Paulus till Timoteus, inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Alltså det ordet som han hade hört av Paulus, det skulle han föra vidare. Och om vi så går till de verserna som kommer lite för vers 16, alltså kapitel 3, vers 16, nämligen vers 14 och 15 i det tredje kapitlet, så läser vi där: men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Först talar alltså Paulus om det han själv talade och undervisade Timoteus om. Och säger att han måste hålla fast vid det och ge det vidare till andra. Och därefter talar han om alla de heliga skrifterna. Om nu Paulus inte menade att placera sin egen undervisning av Timoteus på samma nivå som det Timoteus hade lärt av de heliga skrifterna av det gamla testamentet, ja, så är det ju jättesvårt att förstå hur han kan skriva, hur han kan tala som han gör, som han gör. Det var lika viktigt för Timoteus att hålla fast vid det Paulus hade talat till honom och undervisade honom om, som att hålla fast vid de heliga skrifterna. Det var lika viktigt. Och detsamma gäller stället i 2 Petri brev som vi citerade ovanför. I det första kapitlet berättar Petrus om hur han har varit ett ögonvittne till Kristi liv. Och han säger, i vers 16 så säger han, det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Det var inte utstuderade myter vi följde, vi var ögonvittnen, säger han. Och han berättar för sina läsare att det här är något som han vill påminna dem om så länge han lever. I vers 13, jag ser det som en plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält, säger han. Och han vill sörja för att de inte glömmer det själv efter att han har gått bort. I vers 15, men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta. Så det här kan bara betyda att Peter har till hänsikt och ett efter, lämna efter sig något som är nedskrivet och som kan tala för sig själva, som kan tala för honom själv efter att hans egen tunga har stillnat i graven. Och strax efter att han har framhållit detta så säger han att skriftens profetior har blivit till under ledning av den helige ande. I det andra kapitlet så fortsätter Petrus med att varna sina läsare mot de falska lärarna som ska komma in i kyrkan. Och i det tredje kapitlet så börjar han med de här orden. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Så här placerar alltså Petrus det bud apostlarna hade från Herren på samma nivå som det de heliga profeterna hade sagt. Och om vi går till vers 15 i tre kapitlet, så och vers 15 och 16 så ser vi att Petrus till och med placerar Paulus sina brev i samma klass som de heliga skrifterna. Han säger där, så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga skrifterna. Det är alltså lika allvarligt att förvränga Paulus brev som det är att förvränga de andra heliga skrifter, säger Petrus. Så vi ser med andra ord att varken Peter eller Paulus skiljer mellan skrifterna i det gamla testamentet och skrifterna i det nya testamentet. Alla är heliga skrifter. Alla är nyttiga till att göra människor visa till frälsning, till att skapa tro, för alla är Gud den helige andes ord. Låt oss också en liten stund se vilket förhållande vår Herre Jesus hade till inspirationen. Vi kan väl faktiskt säga att läran om inspirationen när det gäller det nya testamentet faktiskt börjar med Jesus. Nu är det nog många som vill motsäga detta och säga att men Jesus skrev ju inget. Och det är riktigt. Men lika sant är det att han la stor vikt på varenda ord som han talade. Han förväntade av judarna att de skulle tro hans ord. Att de skulle ge hans ord samma ärbödighet och respekt som de påstod att de gav Mose ord. I Johannes 5:47 så säger Jesus, men tror ni inte hans skrifter, alltså Moses skrifter, Hur ska ni då kunna tro mina ord? Säger han. Och han sa att med att förkasta hans förkunnelse så nekade de därmed att lyssna till Guds ord. I 8:47, Johannes 8:47, så säger han: den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Och går vi till Johannes 12:48-49, så säger han där: den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Så det Jesus påstår om sina egna ord är mycket speciellt. Han sa till sina lärjungar att det ord som han hade talat till dem, de var ande och liv. Orden var ande och liv. Orden var alltså inte bara så att de gav eller förmedlade liv, men de var liv i sig själv. Han sa att om de ville förbli i hans ord, så då var de verkligen hans lärjungar. I 8:31-32 hos Johannes säger han: Jesus sa det till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fri. Om ni förblir i mitt ord, säger han. Han sa att orden som han talade, som han förkunnade, kom från hans himmelske fader. Johannes 14:10. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Och han sa också om sina ord, som ni vet, att de skulle aldrig förgå. Mina ord ska aldrig förgå, säger han i Markus 13:31. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. De som inte kan gå med på den här läran om ordens inspiration, om verbal inspiration, de borde tänka på det Jesus säger i Lukas 9:26. Där säger han så här: den som känns för mig och mina ord, honom ska människosonen kännas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Den som känns för mig och mina ord, att kännas för Jesus och att kännas för hans ord, ett och detsamma. Men vi som tror på honom, vi behöver inte kännas. Vi behöver inte kännas över hans ord. Vi är enig med Johannes Döparen som sa att honom som Gud har sänt talar ord från Gud, sa Johannes. Och vi är enig med aposteln Petrus som bekännade: vem, ska vi se, så Johannes 6:68, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du har det eviga livets ord. Jesus, som alltså inte hade skrivit ett enda ord, han hade det eviga livets ord. Och hans ord ska aldrig förgå. Ja, med Guds stora nåd så håller vi med de här. Johannes och Petrus. Och vi tackar Gud som i sin obegripliga kärlek inte har överlåtit oss till oss själva, men har givit oss sitt eget ord på alla sina rika löften i Bibeln som en säker och orubblig grundval för att tro. Hur har så inspirationen gått till? Vi sa tidigare att Gud använde människor till att förkunna sitt ord. Han använde människor som sina verktyg. Den heliga ande drev människor till att skriva det de skrev. Var dessa människorna bara viljelösa, medvetslösa robotar i det de skrev ut så? Använde Gud dem bara som en mekanisk instrument som han tryckade på en knapp och så satte de igång och skrev? Och som inte själva visste vad de gjorde på inget sätt. De visste vad de gjorde, de visste vad de skrev. Kung David, han var fullt klar över att den heliga ande talade genom honom. Herrens ande talar genom mig, hans ord är på min tunga, säger han i andra Samuels bok 23. Han var fullt klar över att det var Herrens ord som talade genom honom. Och Paulus, han var i full bevissthet, han var fullt medveten om att då han skrev sina brev till församlingarna, alltså var han helt med i sin tanke. Han säger till slut i andra Thessalonika brev, här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är kännetecken i alla mina brev. Så skriver jag. Vi ser att det här var ingen robot som säger det här. Han var fullt medvetet om vad han skrev. Likväl, det som står i andra Thessalonika brev och de andra breven, det är Guds ord. Guds inspirerade ord. Inspirationen fungerade heller inte som en mekanisk diktning, som när en person dikterar ett brev till en stenograferande sekreterare. I vår tid så finns det väl inte stenografi längre, men förr i tiden så hade ju stora chefer i stora firma, de hade sekreterare som så gick de och pratade och sa vad de skulle skriva och de skulle skicka iväg ett brev, och de satt och skrev sådana stenografitecken för att det skulle gå snabbt, och så skrev de ner brevet åt. Det var inte så inspirationen fungerade. Varje författare använde sina ord, formade sina egna satser, behållit sin egen stil, sitt eget uttryckssätt. Och likväl så var alla dessa författare i allt detta under den heliga andes fulla kontroll. Den heliga ande använde varje författars säregenheter så att deras tankar och ordval blev använt i hans tjänst, i den heliga andes tjänst. Han valde sig ut olika typer av människor till att skriva. Kungar, kung David, Salomo, bönder, fiskare och lärda män. Som till exempel Lukas, läkare. Han använde säg av deras olika ävnar, kunskap, uttryckssätt. De som kan läsa grekiska ser att det var ganska stor skillnad mellan till exempel Paulus sin grekiska och Johannes sin grekiska. Inspirationen är en djup hemlighet. Den kan inte förstås, lika lite som vi kan förstå de processer som till exempel gjorde rent vatten till vin i Kana, eller de processer som gjorde ett lik som luktade levande igen, så som det hände med Lazarus. Vi kan inte förstå det med vår förnuft. Det kan inte bevisas vetenskapligt hur det gick till, eller förklaras vetenskapligt. Att Bibeln är inspirerad av Gud, det blir understruket som ett faktum. Men Bibeln går inte in på hur det skedde, inspiration skedde i detalj. Det finns ingenting innanför människans erfaringsområde som kan förklara att skriften är utandat av Gud, att varje ord är utgått av hans mun och samtidigt på ett språk som människor kan förstå och vi hjälper människor som var utvalda av Gud. Det finns ingen parallell till Bibelns gudomliga inspiration. Det nyttar inte att komma med Koranen och säga så här. Kan det ha gått till så som Muhammad fick det eller Mormons bok? Nej, alltså Bibelskriftens inspiration är något helt unikt. Det finns ingen parallell till andra böcker i den här världen. Ingen andra skrifter i världen har blivit till på det här mirakulösa sättet. Men Bibeln säger själv att den är inspirerad av Gud. Att den är Guds ord till oss människor. Det litar vi på. Det är alltså omöjligt att benäkta att Bibeln själv hävdar att den är inspirerad. Bibelns själv, vittnesbörd, är otvetydigt. På många ställen presenteras Bibelns ord som Guds ord. Men likväl så återstår frågan, hur kan vi vara säkra? Hur kan vi vara säkra på att Bibeln är inspirerad? Hur kan vi vara säker på att varje ord är Guds ord? Många bibelkritiker och de hävdar att vi som tror på Bibelns verbal kommer med det de kallar för cirkelbevis. Vi bevisar i en cirkel. När vi först säger att vi tror på Bibelns inspiration därför att Bibeln själv händer det. Och därefter säger vi att vi tror att Bibeln talar sant när den händer detta. Därför att Bibeln är inspirerad av Gud. Till detta är det att säga att om detta var hela saken så var det riktigt att säga att vi driver med cirkelbevis. Att vi försöker att bevisa detta. Vi går i en cirkel. Men hur kan vi då vara säkra på att Bibeln är inspirerad? Hur kan vi vara säkra på att det verkligen är Gud och inte människor som talar till oss genom denna boken? Vi ska ta och titta på en liten sak i Domarboken, kapitel 6. För det här är en fråga som själv, de som i början fick uppenbarelsen kämpade med. Gideon för exempel. Han var inte helt säker på att det var Herrens röst han hörde. Domarboken 6. Så han bad därför om ett tecken som kunde övertyga honom att det verkligen var Herren som talade. I vers 17 så säger han: om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Och då han så fick tecknet, så accepterade han att det var Herrens röst han hörde. Men bara några få dagar senare så bad han igen om ett tecken. Ja, han bad faktiskt om två tecken denna gång. Som ett bevis för att uppenbarelsen var sanning. Det kan vi läsa om senare i Domarboken 6. Och av det som sen hände och som vi kan läsa om i kapitel 7 i Domarboken, så ser vi att Gideon till slut blev övertygad att det var Herrens röst som talade. Men vi ser alltså, han kämpade. Är det verkligen du som talar till mig, Herre? Om Gud verkligen talar till oss i den här boken, så är detta en fråga vi också vill komma till och måtte kämpa med. Ingen av oss går fri, tvil och anfäktelse. Men om människor säger att våra argumenter för Bibelns gudomliga inspiration inte håller måttet fordi vi argumenterar ovetenskapligt, så glömmer de en mycket viktig faktor i hela denna processen. En mycket viktig faktor. För vår övertygelse om att Bibeln är inspirerad av Gud ord för ord, det är inte något som vi har kommit fram till ved att företa vissa logiska slutsatser. Vår övertygelse om detta är närt förknippad med vår tro. En tro som den helige ande har skapat i oss. Förlåt oss en liten stund nu till slut tänka över, vad är det Bibeln berättar för oss? Vad har Bibeln berättat för oss? Vad har den sagt om oss själv? Vad säger Bibeln om oss? Bibeln säger att vi är syndare. Bibeln visar oss att vi med alla våra stora och små synder har förtjänat fördömelsen och den eviga förtappelsen. På trots av vår medfödda egen rättfärdighet så tror vi detta, vi som tror på Bibeln. Och varför tror vi detta? Därför att den heliga ande har kommit in i vårt hjärta och vårt sinn och övertygat oss om att så är det. Alla troende bekänner att de är syndare. Alltså alla människor kan vedgå och säga ja, nej, jag gör ju fel. Ingen är felfri. Men bara en troende kan bekänna jag är en syndare. Jag står för den fördömd för dig, Gud, med alla mina synder. Jag är förtappad så som jag står. Det har Bibeln visat oss. Men Bibeln har visat oss något mer. Den har nämligen berättat för oss om att Guds egen son blev född. Han levde, han dog för att göra upp för våra synder. För att betala hela vår synderskuld. Och Bibeln säger att alla våra synder är därmed förlåtet. Därför att han, Kristus, dog för oss och uppstod igen. Varför tror vi kristna egentligen detta? Jo, vi tror det därför att den heliga ande har kommit in i vårt hjärta och vårt sinn och skapat denna tron i oss. Men märk det här. Märk till det här viktiga. Det är genom Bibelns ord vi har fått denna tro. Denna övertygelse. Det är genom Bibelns ord den heliga ande har skapat denna tro i oss. För hur skulle vi kunna tro på något som vi inte har hört om? Hur skulle vi kunna tro på en frälsare om vi inte hade hört om en frälsare? Men Bibeln berättar mer. Den berättar mer än detta att vi är syndare och att Jesus Kristus kom för att frälsa syndare. Bibeln berättar också om sig själv, som vi har sett. Den berättar att den är inspirerad av Gud, att den är Guds ord. Och det samma sker igen. Också detta tror vi. Därför att den heliga ande har kommit in i vårt hjärta och vårt sinn och har givit oss denna övertygelsen om att så är det. Den heliga ande har övertygat mig om att Bibelns ord är Guds ord. Tron på Bibelns inspiration, gudomliga och verbala inspiration, det vill säga tron på att varje ord i Bibeln är inspirerad av Gud, är allerede inbefattad i vår tro på Kristus. Ja, den är egentligen ett resultat av vår tro på Herren Jesus, vår hans soningsverk för våra synder. När du och jag får se att vi för Kristus skull är förlåtet alla våra synder, så tar vi emot det här budskapet med glädje, det här evangeliet som har berättat detta för oss. Och vi tar emot och accepterar det som något mycket, mycket mer än bara mänskliga spekulationer eller som en konstruktion av den första kristna kyrkan. Nej, vi vet att evangeliet, det kommer från Gud själv. Det är ett budskap från Gud själv direkt till oss, till mig, till dig. Det är inte säkert att vi alltid är lika bevisst vår tro på Bibelns inspiration. Att vi alltid är lika starka i den här tron. På samma sätt som vi inte alltid är lika stark i vår tro på frälsaren. Det händer ofta, som vi vet att så gott alla ihop, att vi tvilar. Men själv om vi tvilar och vår tro är svag, så klamrar vi oss till evangeliet. Att det är Guds eget budskap till oss, att våra synder är förlåtet för Kristi skull, därför att Bibeln säger det. Ja, för vad är det egentligen vi klingar oss till, vi klamrar oss till i nödstider, i tider av tvil och anfäktelse? Vad är det? Vad har vi att hålla oss till den dagen vi ligger och ska dö? Är det inte de tröstrika löftena i Bibeln som då kan hjälpa oss? Vad om vi skulle leva i en konstant osäkerhet och ovisshet om det verkligen var Guds ord det här, eller om det egentligen bara är mänskliga tankar och ord vi håller oss till? Så med andra ord, den samma Bibel som har övertygat mig om att jag är en förtappad och fördömd syndare innehåller också den lagen som har givit mig denna kunskapen om min synd. Och Bibeln berättar mig att denna lagen är Guds lag, uppenbarad av Gud, predikat med ord som kom från Gud. Och vid Guds nåd så accepterar jag detta. Och vidare, den samma Bibel som övertygat mig om att Herren Jesus är min frälsare, att hans blod rensar mig för all synd, berättar mig också att detta evangelium är en uppenbarelse från Gud, predikat av människor som blev drivna av den helige Ande och skrivit ner med ord som anden lärde dem. Och igen, med Guds nåd tror jag också detta. Och när den samma Bibel så går vidare och säger hela skriften inspirerad av Gud, eller hela skriften är utandad av Gud, så tror jag också detta, med Guds nåd. Nu ska jag snart sluta. Vi blir ofta mött med påstående om att en kristen tro måste vara en tro på en person, inte på en bok. Vi måste tro på Kristus, inte på boken, inte på bokstäver. Och det är ju för sig riktigt. Den frälsande troen är troen på Jesus Kristus och hans ställföreträdande gärning för alla människor. Kristen tro, det är att tro att Gud vill frälsa oss för Jesus Kristi skull. Men detta är något jag inte kan tro utan att Gud först har lovat mig det. Jag tror att Gud vill frälsa mig för det han har lovat att han vill göra det. Tro hänger alltså olösligt sammans med Guds löfter. Jag har ingen rätt till att tro att Gud vill göra något med mig som han inte har sagt han vill göra. Om jag tror att Gud vill frälsa mig så måste jag kunna vara i stand till att peka på ett löfte vad Gud säger att han vill frälsa mig. Eller annars är det en tro ut i lösa luften. Men var finner jag Guds ord? Var finner jag? Bara ett ställe, nämligen i Bibeln. Var skulle jag ellers finna Guds löften? I naturen, i stjärnorna, i mitt eget hjärta, i min egen förnuft, i mina känslor? Nej, bara ett ställe finner jag Guds löften om tillgivelse och nåd i Bibeln, i de heliga skrifterna. Om Bibeln inte är Guds ord, eller om det är osäkert vilka ord i denna boken som är Guds ord och vilka som inte är det, ja, då bygger jag min tro på sandgrund. Då står jag inte på klippan. Då har jag verkligen en osäker grund för min tro. Men Bibeln är Guds ord. Därför kan vi lita fullt och fast på den. Vi litar på alla Guds löfter i Bibeln. Därför att de är Guds ord till oss.